Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Skogen ligger nog många av oss svenskar nära. Vi älskar att samla kraft i naturen, ta en svampplockningstur på hösten och ströva i markerna. Men den svenska skogen som vi känner den är inte självklar. Att vi i framtiden kan ströva runt i äldre skogar bygger på de beslut som vi och kanske framförallt politikerna fattar idag. Och nu ska vi fördjupa oss i det här. Jag heter Fritte Fritzon och det här är Allt du vill att veta.
Klimatkrisen och den biologiska mångfalden är två ödesfrågor för oss människor. Och skogen är en viktig nyckel till att lösa båda kriserna, säger FN. Sverige består till 2/3 av skog, men hur sköter vi den egentligen? De senaste åren har skogsindustrin kritiserats för att odla en monokultur med kalhyggen och minskning av artrikedomen som följd. Den som ska berätta för oss om det här är Lisa Röstlund, som arbetar som grävande reporter på Dagens Nyheter. Hon har tidigare bland annat skrivit Konsulterna, en granskning av Nya Karolinska i Solna tillsammans med Anna Gustafsson. Den nominerades till Guldspaden och Stora Journalistpriset. Nu är hon aktuell med Skogslandet, en granskning som är en utveckling och fördjupning av de flertal artiklar hon skrivit om ämnet i Dagens Nyheter. Varsågoda, Allt vill att veta om skogen med Lisa Röstlund.
Hej Lisa, välkommen till Allt vill att veta.
Tack.
Berätta lite grann om Skogslandet. Varför ville du skriva boken?
Ja, men det var för att jag insåg att skogen är en jättefråga. Jag hade liksom inte förstått det förrän jag började skriva om det. Och första tanken var egentligen att börja göra ett reportage i tidningen, i Dagens Nyheter där jag jobbar. Så, och det var en man som hörde av sig som bor i en liten 7-mannaby, Moniolusta, på gränsen till Finland, som hörde av sig och sa att ni måste komma upp. Ni kommer inte tro era ögon där i Stockholm. Så de sista riktiga skogarna håller på att försvinna. Och det var första gången som rennäringen och turistnäringen och miljörörelsen gick ihop och protesterade mot avverkningarna. Och ja, men det lät ju som en bra, intressant konflikt, tänkte jag, och min nyhetschef. Och samtidigt ungefär, det här var i slutet på 2020. Samtidigt så hade 29 samebyar gått ihop och skrivit en debattartikel i Aftonbladet där de protesterade mot avverkningarna, framförallt från Sveaskog, som de menar var, som förstörde deras möjligheter att fortsätta som renskötare. Och det framstod ju väldigt tydligt när vi åkte upp att det var så. De som sysslar med naturturism där uppe, som ska erbjuda norra Europas sista vildmark, som man säger, deras guidade turer går genom stora, enorma kalhyggen och planterade skogar med monokulturer, som man säger, bara en enda art med samma höjd och samma tjocklek.
Gran typ.
Ja, eller tall liksom. Och det är ju inte det man är ute efter. Det förstör deras möjligheter till näring. Och liksom, sen 1970 så har 70% av all skog där marklav kan växa försvunnit. Och det är ju faktiskt svårt för skogssamebyar att hitta mat till sina renar. De har börjat köpa in industripellets liksom, från Finland i lastbilar. Och det är hela grejen med att vara ursprungsbefolkning och leva med naturen, med sina renar, har liksom slagits undan då. När man börjar köpa in industrifoder, då kan man lika gärna ha boskap som vem som helst. Och det har gått så fort. Och när vi publicerade den här första artikeln, då var det som en storm av folk som hörde av sig, alla möjliga liksom, privatpersoner och miljöengagerade, men också forskare och källor inifrån myndigheter och departement som kom med 100 uppslag att skriva om. Det var som att det var ett uppdämt behov av att granska.
Mm. Jag förstår, dammluckorna öppnades på något sätt. Vad kan man med sig om statusen på den svenska skogen när det gäller de här ursprungliga, lite äldre skogarna? Vad är statusen egentligen?
Det beror ju på vad man frågar då. Om man frågar företrädare för skogsnäringen så är det blomstrande och jättebra. För att det är en så god tillväxt fortfarande i den svenska skogen. Man har fått upp tillväxten genom sättet att bruka med kalhyggen och förädlade träarter. Men om man frågar Naturvårdsverket, som är expertmyndigheten som ska ha tillsyn över den biologiska statusen, så är det uruselt. Vi lever inte upp till riksdagens genomklubbade mål om biologisk mångfald och levande skogar som klubbades 1999. Utan där går trenden neråt. Fler och fler arter försvinner och det är liksom även vanliga arter som blåbärsris har minskat jättesnabbt. Det är tusentals arter som är rödlistade, som man säger. Det betyder att de är hotade eller har en nedåtgående trend. Och de flesta av de arterna, i alla fall hälften, är skogslevande arter. Och de flesta av dem är beroende av kontinuitet, alltså att man inte kalhugger, utan att det ser ut som en skog hela tiden, att man avverkar varsamt om man avverkar.
Just det. Mm. Men kalhyggen gör väl ingen människa glad, eller kanske någon enstaka då, skogsföretag. Men hur länge har vi egentligen avverkat skog på det sättet i Sverige?
När vi i samband med industrialismens boom, kan man säga, på 1800-talet, då började man ju avverka kraftigt i vissa delar av Sverige. Så i vissa delar av Sverige så var det kalhugget när man tillsatte riksskogstaxeringen 1923. Och det gjorde man för att man såg att det var brist på virke. Men det som har gått väldigt fort i samband med att det kom stora, jätteeffektiva avverkningsmaskiner i 50-60-talet. Mm. Då började man kunna avverka så otroligt stora arealer och snabbt. Innan 1950 så var det ungefär 10% av den svenska skogen som hade varit utsatt för kalavverkning. Sen dess så har 70% blivit kalavverkat minst. Så att det är försvinnande liten del som är kvar av det som om du frågar samer och miljörörelsen, eller en del forskare också, vill kalla en skog. Det finns snart inte kvar om vi fortsätter i den här takten.
Just det. Men,
förutom i skyddade områden som naturreservat och nationalparker.
Just det. Men hur lätt är det att återskapa liksom, naturligen om sin taktecken skog då? Alltså hur lång tid tar det att skapa en riktig skog?
Det är ju det som tar enormt lång tid. En tall till exempel, en svensk tall kan leva i 800 000 år. Och en stor del av, den, av arterna som är hotade, de behöver död ved. Och den kan stå tills den är 600 år kanske, och så dör den och så står den fortfarande i 200 år till och sen lägger den sig ner för multna. Det är lite olika i olika delar av Sverige, men i norr är de. Då när den ligger ner alldeles i slutskedet, där myllrar det av liv i den vedan. Och det är många arter som är beroende av just den sista skedet av innan den helt förmultnar. Och då pratar man om en leveranstid för ett substrat, alltså leveranstid för att få den livsmiljön, och det är en leveranstid på 800 år, så att det kan ta 800 år att få till en riktig skog igen efter att man har avverkat.
Om vi bryter ner här lite grann på olika punkter, en av striderna inom skogsnäringen är vad som är bäst för klimatet. Att hugga ner stora områden och plantera nytt eller arbeta med lite mer försiktigt skogsbruk där man avverkar då mer några träd åt gången. Vad säger egentligen forskarna om klimatnyttan?
Det finns egentligen två läger där. Det är de som förespråkar att man ska avverka för klimatets skull. Och då fokuserar man på att man ska byta ut fossila bränslen och fossila material. Alltså olja mot biobränslen och cement och stål mot trä i konstruktion, byggnader. Och de menar ju att det blir klimatnytta egentligen ju mer vi avverkar, bara så länge vi inte avverkar mer än den totala tillväxten av skogen. Medans det andra lägret menar att det är otroligt förkastligt att avverka nu överhuvudtaget när vi har de här otroligt effektiva dammsugarna på koldioxid som träd är. De är de mest effektiva att suga upp koldioxid från atmosfären och lagra det i sina rötter och stammar. Att avverka då, det innebär ju dels att man tar bort den här förmågan att suga upp koldioxid ur atmosfären som vi är så enormt behov av om man lyssnar på IPCC. Vi måste suga upp, inte bara sluta med att släppa ut utan också suga upp koldioxid från atmosfären. Men också så leder det till stora utsläpp för att de flesta produkter som kommer av ett avverkat träd blir kortlivade produkter. 70% brukar man prata om. Blir papper eller biobränsle, och det är inte allt som lagras i byggnader, för då kan det ju lagras länge. Och det kom nyss en översiktsstudie från Finland faktiskt, härom veckan bara, som har gått igenom en stor mängd studier som tittar på det här. Och de konstaterar att avverkning hjälper inte att nå Parisavtalet. Om man ska titta på att, om man ska försöka hamna under en uppvärmning på 1,5 grader som Parisavtalet säger. För det här ger utsläpp i minst 100 år, även om man räknar in det kol som lagras i byggnader om man avverkar. Mm. Så att det som är problematiskt också är ju att de, om man tittar på de som förespråkar att vi ska avverka mer för klimatets skull, för att byta ut olja och cement och stål mot trä, där finns det många företrädare, forskarprofiler som själva har ekonomiska intressen i skogsindustrin. Att de sitter i skogsbolagsstyrelser eller har suttit fram till att jag har skrivit om det. Eller att de är till och med i ett fall anställd som chef i ett stort skogsbolag samtidigt som hon är professor på SLU och skriver samtidigt då vetenskapliga artiklar som förespråkar ökad avverkning för klimatets skull. Där det inte anges någonstans att hon också är en mellanchef på ett stort skogsbolag, utan bara att hon är professor på SLU. Och det är ju jättesvårt att värdera då.
Det låter lite anmärkningsvärt. Hade man accepterat det i någon annan bransch, tror du?
Jag tycker att det är otroligt märkligt. Det känns som att när det gäller skogssektorn så är det som en egen värld, egna regler gäller. Mm. Så jag har ju granskat massa andra områden innan. Skola, vård, omsorg, allt möjligt. Och när man avslöjar att personen sitter på dubbla stolar, att man har ekonomiska intressen i det man ska förhålla sig neutral till från ett myndighetsperspektiv eller om man är forskare, då ses ju det ofta som en skandal eller som ett stort avslöjande. Men här är det så självklart och ses som något positivt. Ja, det är bra att skogsnäringen och forskningen samarbetar så tätt, och så har det alltid varit och så ska det vara. Så det är inget problem. Och SLU är också intressant, Sveriges lantbruksuniversitet, som där större delen av skogsforskningen i Sverige pågår. Den ligger under näringsdepartementet. Det är det enda universitetet som ligger under näring och inte under utbildningsdepartementet som alla andra universitet. Det har en speciell ställning. Och liksom en viljan att det ska vara nära mellan näringen och forskningen är uttalad.
Ja, just det. Det är intressant. Och du gick till och med så långt i det här bokskrivandet att du vallra för att du får fram material till boken. Vad gav det då?
Ja, alltså det är ju en metod som är kontroversiell och ska vara det. För att man ska inte luras som journalist egentligen. Utgångspunkten är ju att man ska vara öppen med att jag är journalist och jag ställer frågor här för att publicera i någon form. Men när det gäller vissa saker där man inte ser någon annan möjlighet att få fram svar, så kan man ju i undantagsfall göra så här, och jag gjorde det. Jag låtsades vara en potentiell skogsägare. Jag hade kontakt med personer som visste att det fanns en massa hotade arter i en skog som var till salu. Då ringde jag fastighetsmäklaren som var specialiserad på att sälja skogsfastigheter och frågade, för det stod i prospektet att det här var avverkningsfärdig skog. Ja, ska jag avverka det här? Ja, så skog mår inte bra av att bli för gammal. Det är viktigt för skogen att den avverkas. Och väntar man för länge, då kan det bli en nyckelbiotop som innebär att det blir en skog som ska sparas. Om du ska vara hållbarhetscertifierad och visa att du bedriver hållbart skogsbruk, så kan du inte avverka. Och när jag ringde också en företrädare för en skogsägarförening mellan skog och frågade, ska vi avverka? Kan du åka ut och titta? Så åkte han ut och tittade och hittade alla de här hotade arterna, eller i alla fall en som heter knärot, en orkidé. Så återkom han och sa, ja, det är fullt med knärot i den här skogen. Så då brukar vi göra så här, sa han. Och så gav han mig ett råd som jag inte hade bett om. Och det här är ju det som är intressant. Alltså, det skulle ingen säga till en journalist. För så här får man ju inte göra. Då sa han, vi brukar göra så här att vi väntar på att snön lägger sig som ett vitt täcke och döljer de här hotade arterna så att ingen kan hitta dem. Och sen skickar man in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, tillsynsmyndigheten. Och sen om det går 6 veckor, då får man automatiskt godkänt på att, eller klartecken att hugga. Och då hoppas vi att snön ligger kvar och sen kan vi bara köra. Jaha, men är det ingen risk med det då, frågar jag. Om vi avverkar trots att det är hotade arter, det är ingen fara. Det är en del miljötalibaner, som man sa, som går runt och letar hotade arter för att försöka rädda de här skogarna, men det ska man inte bry sig om, de är extremister, det är ingenting att lyssna på. Och så frågar jag, men finns det någon art som du skulle tycka var värd att spara en skog för, om du hittade? Nej. Och det är ju otroligt anmärkningsvärt. Den här skogsägarföreningen som Mellanskog, de är hållbarhetscertifierade, de lovar att de sparar skyddsvärda områden där det finns hotade arter. Men när man pratar med dem då, när de tror att de pratar med en kund, då är det en helt annan sak.
Just det. Ja, det är otroligt intressant. Men du, måste man verkligen ta hänsyn till varenda liten lav eller groda eller orkidé nu när man ska bedriva modern skogsbruk då?
Men det är ju, alltså FN konstaterar att vi står, liksom, mänskligheten och planeten, inför två likvärdigt, minst lika allvarliga kriser. Och då är det klimatkrisen, men också den biologiska mångfaldskrisen, som handlar om att arter dör ut i en katastrofal takt på jorden. Skogen är en nyckel för att klara både klimatkrisen och den biologiska mångfaldskrisen. Alltså både att vi har den här otroliga förmågan att suga upp koldioxid och vara en kolsänka, men också att hysa de här arterna som är på väg att försvinna, mm, på land i alla fall. Och det är ju, jag har ju träffat många jag pratar med som frågar just det där. Men vad spelar det för roll? Det finns ju tiotusentals arter i världen och vi har 50 000 arter i Sverige. Vad spelar det för roll om någon enstaka försvinner och någon tillkommer? Det är ju också naturligt, menar man. Men det är en otrolig utdöende takt vi ser. Och när jag pratar med forskare som tittar på arter och biologisk mångfald, så påpekar de att vi, och som FN också säger, vi är på väg i den här takten att utrota allt icke-mänskligt som vi håller på nu. Och då tror jag inte vi förstår att vi är beroende av mångfalden på det sätt vi är, liksom för mat och för att naturen ska vara stabil. Och man vet inte heller, man har inte tillräcklig kunskap för att veta exakt hur alla organismer hänger ihop i det här ekosystemet, i cirkeln, som allt som hakar i varandra i naturen. Och flera forskare jag pratar med liksom beskriver att ja, du kan ju skruva isär från ett flygplan små muttrar här och var. Det kommer funka jättebra, men du vet inte kanske vilken mutter som är den sista när du skruvar ur den. Då kanske allt faller. Och det är det man är väldigt rädd för.
Just det.
Också så är det så att när vi nu får klimatförändringar, så vet man att, man pratar om resiliens, alltså förmågan att anpassa sig till förändringar. Och när du har en stor artrikedom, jättestor mångfald, då är det lättare för naturen att anpassa sig till torka eller översvämningar eller förändringar i temperatur och så, och fuktighet. När du har bara en art, och det ser man också på planterade skogsmarker och så, när det blir torka och översvämningar, att det har blivit sämre för den marken.
Mm. Men det är intressant, för då borde det också ett ekonomiskt perspektiv vara smart och ha lite biologisk mångfald. Mm. Om nu min skogsmark då skulle bli utnämnd till någon slags nyckelbiotop, och då får jag inte avverka den, kan jag få någon ersättning från staten då? Eller?
Det här är ju en jätteintressant fråga, för du får avverka den om du vill, om du inte är hållbarhetscertifierad.
Okay.
Och det är de här hållbarhetscertifieringarna som heter PEFC och FSC, som ska vara, det är liksom svanenmärkning för skogen, för att det ska vara en konsumentvägledning. Och stora bolag som Tetra Pak och Ikea, de skyltar med att vi köper bara FSC-märkt, den allra finaste hållbarhetsstämpeln. Och om man har FSC, den finaste stämpeln, då lovar skogsägaren att vi avverkar inte nyckelbiotoper. Och tidigare så registrerades nyckelbiotoper, områden med särskilt höga naturvärden med fullt med hotade arter och så. De registrerades av tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen. Men plötsligt när man hade ingått de här avtalen med för att bli hållbarhetscertifierade, så blev det ju så att när man registrerade nyckelbiotoper på skogsmark, så förhindrade det ju att de som var hållbarhetscertifierade kunde avverka där. Så då har skogsnäringen och Centerpartiet till exempel drivit på stenhårt för att få bort de här nyckelbiotopsregistreringarna från Skogsstyrelsen. Och det är ju otroligt märkligt, för att fortfarande så är reglerna att man inte får avverka en nyckelbiotop om man är hållbarhetscertifierad. Man håller kvar vid hållbarhetscertifieringen men vill få bort registreringen av nyckelbiotoper.
Ja, men hur ligger landet idag då? Har vi någon registrering idag då?
Nej, tog man bort det innan nyår, och kommer beskedet också att man får avregistrera nyckelbiotoper i efterhand. Om man har fått en skog klassad som jättevärdefull, så kan man ta bort det om man bara hör av sig till Skogsstyrelsen. Och det är ju otroligt märkligt. För det, grejen är också att det är skogsägarna och skogsindustrin som gemensamt har tagit fram de här reglerna för certifieringen. Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har konstaterat att skogsbranschen kanske känns lite incestuös. Ett speciellt intressant exempel är kanske Skogsstyrelsen som du har nämnt, som för några år sedan fick en chef som, ja, vad ska man säga, han kanske inte verkar överdrivet intresserad av ekologiska aspekter av skogsvården. Kan du berätta någonting om det?
Generaldirektören för Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist, han kom direkt från en hög chefspost på Sveaskog. Och där så bloggade han och var väldigt aktiv. Han kallade sig själv för lobbyist för skogsnäringen. Och han uttryckte där i bloggen väldigt tydligt att han inte ville att det skulle bli regler om att spara gamla skogar. Och han kallade miljörörelsen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden och Skydda skogen och sådana organisationer för särintressen som var populistiska.
Vem var det som utnämnde honom då?
Det var sossarna i regeringen. Enligt källor till mig så brukar det gå till så att man har en samberedning när man har en koalitionsregering, alltså två eller flera partier, och att man måste då komma överens om att tillsätta generaldirektören. Men i det här fallet så är det källor som beskriver att från Miljöpartiets håll så stod man inför faktum att det blir han. Och han har, som jag har skrivit om då, till exempel ändrat utfallet av ett miljömål om skogen som hans sakkunniga experter på myndigheten kommit fram till att det inte hade nåtts. Då när han var alldeles ny på posten som generaldirektör så bara ändrade han det mot sina sakkunniga och slog fast att det hade nåtts. Och det är sådana saker som väldigt många vittnar om inifrån Skogsstyrelsen som jobbar med naturvård där, att de känner att de har blivit starkt motarbetade och inte kan göra sitt jobb för att ledningen har varit så produktionsinriktad och nära industrin.
Hur ser det ut i andra länder då? Kalhuggerman i resten av Europa också?
Nej, men det var faktiskt, jag trodde att skogsbruk går till så här som i Sverige när jag började granska det. Det förutsatte jag, att det är så här man gör. Men när jag pratar med forskare internationellt så framstår det ganska tydligt att både Sverige och Finland står ut ganska mycket internationellt. Det finns andra länder också som håller på med storskaliga kalhyggen som vi gör, men det är många länder som har gått ifrån det, till exempel Tyskland där man förbjöd det för 20 år sedan. Och där beskriver forskare att de känner igen diskussionen som förs här i Sverige. Att då var det inför förbudet som infördes där då. Man såg att det inte var ekologiskt hållbart. så var det gamla skogsforskare och företrädare för industrin som sa att det här kommer inte gå, det kommer vara för dyrt och det funkar inte. Men sen så gick de i pension, den generationen, sen gick det bra,
ja.
Menar de.
Ja, just det. Du skriver ju en del om huruvida det verkligen är lönsamt då, ekonomiskt ens med kalhyggesbruk. Mm. Och du tar upp en intressant studie, ett examensarbete, så det kanske inte på någon högre forskarnivå, men ändå, som testar olika avverkningsgrader i skogen. Mm. Hur förlöpte det egentligen?
Ja, men där visade det sig att det blev mer lönsamt. Om man ser till den enskilda skogsägarens ekonomi så blev det mer lönsamt att hugga mindre än mer. Och det har, motsvarande har även mer seriös, större forskning kommer fram till i Finland till exempel, att för den enskilda skogsägaren, om man bara ser till den som äger skogen, så om du avverkar oftare och tar lite mindre träd per gång och låter skogen stå och se ut som en skog hela tiden, då får du ut trä som har större kvalitet och där man får ut mer pengar per träd. Du kan sälja det till sågverk och få bra betalt. Och så slipper du dyr markberedning och plantering och sådana dyra åtgärder sen. Utan du kan bara låta skogen sköta sig själv. Mm. Men däremot om du är en skogsindustri så att du har hela kedjan. Du äger marken och så äger du pappersmassaindustrin. Då vill du ha ut även klenare ved och biobränsle. Sånt som, inte, som den enskilda markägaren inte får så mycket betalt för. Då har du helt andra ekonomiska incitament. Så där är det ju mest ekonomiskt fördelaktigt att kalavverka.
Just det, men det låter som att det finns ett problem här också. Att vi bara använder skogen till, ja, men typ flis och toapapper. Att det är sådana lite billighetsprodukter. Mm. Alltså skulle vi fundera mer på att använda trä till andra saker som byggnadsmaterial och möbler och alltså annat.
Ja, det är det ju många som tar upp, att vi borde förädla det vi har mer. Men sen är det ju också då, ja, men ska vi istället använda plast? Är ju motargumentet som man får. Men det svaret är att vi varken kan använda plast eller så här mycket produkter från skogen. Inget av det är hållbart. Vi måste helt enkelt dra ner på konsumtionen helt, ja. Alltså så mycket det går i alla aspekter, i alla sektorer.
Men vi kan väl sluta elda med flis, men vi kanske fortfarande måste torka oss när vi går på toaletten.
Ja, det är frågan. Jag säger inte att jag sitter på några svar. Jag har granskat den här frågan. Och det som ändå är intressant och det som forskare slog fast i en rapport 2017 redan, att skogen inte kommer att räcka till allt vi vill ha den till. Vi måste, sa de forskarna som granskade den här skogspolitiken vi har i Sverige nu, som kallas frihet under ansvar, som ger väldigt stora friheter till enskilda skogsägare att själva bedöma hur de vill sköta skogen. Och då, om vi både vill byta ut allt fossilt mot biobränsle och skogsprodukter och ha mer ekologisk mångfald, biologisk mångfald, och ha större kolsänka på skogen. Det vill ju EU att Sverige ska ha nu. Vi ska låta skogen bli en större kolsänka än vad den redan är, enligt nya EU-regler.
Och kolsänka är alltså att man binder in och lagrar kol,
ja, helt enkelt. Precis. Den ekvationen går inte ihop, så vi måste ha en öppen och transparent diskussion om det här, påpekade de forskarna 2017. Och det som försvårar allting är ju det här att de som ska leverera neutral information om det här, som vi ska grunda våra samtal på i offentligheten om skogen, sitter i flera fall med ekonomiska intressen i näringen som det gäller.
Ja, men det är ju, förstår man ju, att det där är ju ett problem. Eller potentiellt problem. Mm. Samtidigt så känns det som en fråga där det borde vara rätt lätt att skapa opinion för ett mer hållbart skogsbruk. Alltså ingen, eller i alla fall 99% av den svenska befolkningen, tycker väl att det är lika deppigt att se ett kalhygge som när någon river ett gammalt hus från 1700-talet. Det är sådana frågor som är ganska enkla symbolfrågor. Men varför tror du inte att opinionen liksom engagerar sig mer då?
Men det har gjorts opinion opinionsundersökningar nyligen som visar att en stor del av befolkningen vill ha en förändring av skogsbruket. Men det här är ju ytterligare en fråga, precis som vinster i skolan, där riksdagen inte är representativ mot befolkningen. Och det är ju en intressant fråga, varför det är så?
Mm. Ja, alltså nu, du jobbar på DN men jag är ju min egen, så jag kan ju säga att det kanske finns lite för mycket kopplingar mellan politik och näringsliv. Men det är bara en teori som jag har, och den kan jag slänga fram. Ska vi prata lite grann om energiskog också? Du var inne på det lite grann innan. Det ska bli bioenergi i våra värmekraftverk. Alltså hur är det egentligen med den typen av energi? Alltså den släpper ut koldioxid precis som kol och olja. Går det att räkna hem en sån produktion i klimatbudget egentligen?
Det beror på vilka delar man använder av trädet och hur gammalt trädet är. Man brukar säga att det tar lika lång tid att återbetala ett utsläpp från en tall. Om man hugger ner en hel tall. Nu vill ju näringsföreträdare säga att man aldrig hugger ner ett träd för att elda upp det. Men det har jag och min kollega Alexandra Urisman Otto visat att det görs visst. När det gäller träd som inte sågverksindustrin eller massaindustrin vill ha, så huggs träd ner för att bli biobränsle. Men om man räknar på åldern som det trädet har, så tar det minst lika lång tid att återbetala den kolskulden som man brukar prata om. Och om man tittar på den nya översiktsstudien från Finland som har tittat på det här, så kom ju forskarna där fram till att avverkning leder till ökade utsläpp i minst 100 år. Även om man räknar med det träd som sparas och sätts in i byggnader. Och det vore ju skillnad om vi hade enormt med tid på oss att nå klimatmålen. Om vi skulle ha 300 år på oss att att hamna under 1,5 graders målet, då var det ju inget problem om man bara tittar på klimatet och struntar i biologiska mångfalden. Då kan man ju fortsätta avverka precis som man gör. Men nu så är det så otroligt kort tid. Det är bara några få år vi har på oss. Och då så måste man se till att det blir lika mycket eller mer, till och med mer koldioxidutsläpp för att producera en energienhet, om säger en kilojoule. Mm. Så det leder till mer koldioxidutsläpp än om du eldar med olja. Det är ju samma koldioxidmolekyler som släpps ut i atmosfären, oberoende om det är från fossilt eller från biobränsle, om du ser till det korta perspektivet. Och det farliga är om vi inte lyckas hålla temperaturen under de här målen, är ju att vi riskerar att nå de här tipping pointsen, alltså tröskelvärdena som gör att det blir dominoeffekter i klimatsystemet och gör att, som gör att det blir självuppvärmande och leder till ännu mer utsläpp och en helvetes spiral neråt. Och det är där vi inte vill hamna, och då är det många som argumenterar för att vi har inte tid att se biobränslen från skogen som en lösning. Och då är det ju risk att vi går från något som är ohållbart till något annat som är ohållbart om vi satsar allt på att byta ut. Till exempel så startar en ny stor fabrik i Långsele som ska ersätta 10% av flygbränslet i Sverige med vätgas till 50%, och resten ska vara biobränslen från skogen. Mm. Och för att göra det så krävs ju enorma mängder skogsprodukter. Och då kan man också fråga sig var det ska komma ifrån. Allt det nya när vi nu ställer om i den här gröna omställningen. Räcker det?
Men det är viktigt att folk får flyga till Kanarierna. Det är lite märkligt just att det statliga bolaget Sveaskog får så mycket kritik av folk som du pratar med. Alltså varför tror du just att staten inte kan ta mer ansvar för skogen som de äger och brukar?
Ja, det är ju väldigt många som ställer sig den frågan. Och i och med att Sveaskog framförallt är en skogsägare och inte äger såna här stora massaindustrier och så. De är delägare i ett sågverk, vilket har kritiserats av Riksrevisionen, men som fortfarande, det ägarskapet finns fortfarande. Men så borde ju incitamenten för oss som äger skogen vara inte alltså rent ekonomiskt, så borde vi ju satsa på det som är det bästa ur ägarsynpunkt. Mm. Och då borde vi ju kanske testa mer med hyggesfria metoder. Men i ägardirektiven så finns också att Sveaskog ska vara leverantör av råvara till industrierna i Sverige. Mm. Det kan man ju ifrågasätta, att vi då subventionerar industrier genom att hugga skog som kanske är ekonomiskt ofördelaktigt för oss som ägare.
Mm. Vad är din slutsats efter att ha skrivit den här boken? Vad talar för att vi kommer att bruka svensk skog på ett lite mer hållbart sätt i framtiden?
Ja, jag vet inte. Det finns liksom två krafter som vi har att förhålla oss till i Sverige. Och det är dels EU som vill egentligen få bort kalhyggen och övergå till ett mer naturnära skogsbruk. Det ville EU-kommissionen i det första förslaget till skogsstrategi. Men som svenska regeringen låg på och man försökte omformulera så att vi skulle kunna ha kvar vårt sätt att bruka skogen. Och där pågår fortfarande strid, för det finns en massa andra regleringar som är på gång. Bland annat så har det kommit en avskogningsdirektiv där EU vill försöka förhindra skövlingen av Amazonas, som är katastrofal både ur biologisk mångfaldsperspektiv och klimatperspektiv. Men där har Sverige också stretat emot och vill få bort begreppet skogsdegradering ur förslaget, för att man tror att det skulle kunna slå tillbaka på svensk skogsbruk, att man då skulle behöva bojkotta varor härifrån.
Mm. Är det sossarna?
Ja, påhejade av Centerpartiet och Kristdemokraterna och Moderaterna och SD framförallt. Liberalerna har senaste året allt mer börjat ifrågasätta faktiskt den svenska skogspolitiken.
Är det något mer från din bok som du tycker att vi har missat att prata om? Eller någonting du skulle vilja tillägga?
Jag tycker du har ställt bra frågor, och det är väldigt komplext. Jag har blivit jätteförvånad över hur det ser ut. Att till exempel forskare som kommer fram till ur skogsindustrins perspektiv fel resultat blir hårt kritiserade och utmobbade av kollegor och utmanövrerade liksom med påtryckningar från industriföreträdare. Det är signifikant för klimatet när man diskuterar och resonerar kring de här frågorna, för att det är väldigt konsensus ledande skogsforskarna som sysslar med produktion.
Mm. Men det är ju val i höst, men då kan man ju, då om man är intresserad av skogsfrågan, så kan man gå in på partiernas hemsidor och läsa vad de står i den här frågan. Utan att vi ska då säga vad man ska rösta på. Så kan man bilda sin uppfattning själv helt enkelt. Podden heter ju Alltid Vill att Veta. Har du något ämne utanför din egen expertis som du skulle vilja veta mer om?
Jag har intervjuat många politiker, och om jag hade en önskan, då skulle jag skulle vilja intervjua politiker, ledande politiker med ett sanningsserum i blodet. För att se vad de... för att få riktiga svar.
Ja.
Det är väldigt svårt att få.
Ja, men jag har ju intervjuat partiföreträdare nu. Mm. 5-6 stycken inför valet. Och det är väldigt speciellt att intervjua politiker. Mm. Jag är glad att de finns. Det är bra med demokrati och sådär. Men det är någonting med deras smorda munläder som är svårt att komma runt.
Väldigt svårt.
Men då får man nästan som bara får bjuda in dem på middag och liksom ett par glas vin. Så får man se vad som händer där.
Supermunderbordet.
Ja, typ. Ja. Allt vill att veta om hur politiker beter sig under...
stark alkoholpåverkan.
Ja, precis. Ja. Politiker i kräftskivemiljö, helt enkelt. Lisa Röstlund, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta.
Tack så mycket att jag fick komma.
Tack Lisa för att du berättade. Boken Skogslandet finns såklart ute nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här hyfsat välväxta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.